Kapitel 12. En hög med sand. Egwene slog upp ögonen och stirrade ut i luften. En liten stund låg hon på sina filtar och fingrade förstrött på ormringen som hängde i ett band runt hennes hals. Att ha den på fingret drog till sig för många blickar. Det var lättare att passera som elev till de visa om ingen trodde att hon var Aes Sedai. Vilket hon naturligtvis inte var heller. Hon var antagen, men hade låtsats vara Aes Sedai så länge att hon nästan glömt att hon inte var det. Lite av det tidiga morgonljuset smög sig in under tältfliken och förmådde med knapp nöd lysa upp där inne. Hon kunde lika gärna ha låtit bli att sova alls, så trött som hon var. Och dessutom dunkade det i hennes tinningar. Sedan dagen då Lanfear nästan dödat henne och Avienda, dagen då den förlorade och Moraine hade dödat varandra, hade hon alltid huvudvärk efter sina besök i Tel Aaron Reard, men aldrig så mycket att det var någonting att bry sig om. Dessutom hade Ninive lärt henne en del om örter hemma i Emondswall, och hon hade lyckats hitta en del av rätt slag här i Carhain. Sömnrot skulle göra henne dåsig, eller kanske söva henne i flera timmar så trött som hon var. Men det skulle också undanröja varje spår av huvudvärk. Hon kröp upp på fötter, rättade till sin svettdränkta särk och gick över de tjocka mattorna till tvättfatet. En skål i slipad kristall som troligen hade tjänat som bålskål hos någon adelsman. Nu var den i varje fall full med vanligt vatten, liksom den blåglaserade kannan. Vattnet kändes knappast alls svalt när hon stänkte det i ansiktet. Hon mötte sin egen blick i den lilla guldinramade spegeln som stod lutad mot den mörka tältväggen och blev blodröd om kinderna. Nå, vad trodde du skulle hända då, viskade hon. Hon hade inte trott att det var möjligt, men spegelbildens ansikte blev ännu rödare. Det hade bara varit en dröm. Inte som Tel Aaron Reard, där allting som hände än var verkligt när man vaknade. Men hon mindes allting, precis som om det hade skett på riktigt. Hon trodde att hennes kinder skulle brinna upp. Bara en dröm. Och dessutom Gawins. Han hade inte rätt att drömma om henne på det viset. Det var hans fel, alltihop, sa hon ilsket till spegelbilden. Inte mitt, jag hade inget att säga till om. Sen stängde hon dystert munnen. Här försökte hon hålla en man ansvarig för sina drömmar och pratade med en spegel som en annan toka. Hon stannade upp i öppningsfliken, böjde sig ner och kikade ut. Hennes låga tält befann sig i utkanten av ejlägret. 2 mil västerut reste sig Carhains grå murar bakom de kala kullarna, utan någonting annat emellan än den svedda marken, där en gång förporten hade omgärdat staden. Att döma av de långa skuggorna hade solen just tittat upp över horisonten, men det var redan full aktivitet bland ejltälten. Ingen tidig morgon för hennes del. Efter att ha varit ut ur sin kropp hela natten, det hettade i kinderna igen. Ljus, skulle hon resten av sitt liv gå och rådna över en dröm? Hon var rädd att hon kanske skulle det. Efter det skulle hon kunna sova till långt in på eftermiddagen. Doften av nykokt gröt hade ingen chans mot hennes tunga ögonlock. Hon masade sig trött tillbaka till filtarna, sjönk ner på dem och gned sig om tinningarna. Hon var för trött för att göra i ordning någon sömnrot, men förmodligen också för trött för att det skulle spela någon roll. Den molande värken försvann alltid efter någon timme, så den skulle vara borta när hon vaknade. Med tanke på vad som hänt var det föga märkvärdigt att Gawin fyllde hennes drömmar. Några gånger upprepade hon någon av hans, om än inte exakt likadant. I hennes version var det vissa pinsamma episoder som överhuvudtaget inte ägde rum, eller åtminstone fick en finare yta. Gawin ägnade betydligt mer tid åt att recitera poesi och hålla om henne medan de betraktade soluppgången eller solnedgången. Dessutom stakade han sig inte när han sa att han älskade henne. och han såg lika bra ut som han gjorde i verkligheten. Andra drömmar var helt hennes egna. Ömma kyssar som varade i en evighet. Han på knä medan hon höll hans huvud i sina händer. Vissa av dem var helt obegripliga. Två gånger, precis efter varandra, drömde hon att hon tog honom om skuldrorna och försökte få honom att mot sin vilja vända sig åt andra hållet. Ena gången föste han omilt bort hennes händer, men andra gången var hon på något sätt starkare än han. De båda drömmarna blandades ihop till ett dis. I en annan började han stänga en dörr framför henne, och hon visste att hon skulle dö om den smala springan helt försvann. Drömmarna tumlade genom hennes huvud. Alla handlade inte om honom, och mestadels var de av ett skrämmande slag. Perrin kom och ställde sig framför henne. Vid hans fötter låg en varg och en hök och en falk som satt på hans axlar stirrade hätskt på varandra över hans huvud. Han verkade omedveten om dem och försökte gång på gång kasta bort sin yxa. Till sist sprang han, men yxan följde efter honom flygande genom luften. Perrin igen. Den här gången vände han sig bort från en knåpare och sprang. Fortare och fortare, trots att hon ropade åt honom att komma tillbaka. Sen uttalade Matt underliga ord som hon nästan förstod. Hon trodde att det var gamla språket, och två korpar landade på hans axlar. Deras klor skar in genom hans rock, in i musklerna. Han verkade lika omedveten om dem som Perrin varit om höken och falken. Men likväl dök en trotsig min upp i hans anlete, för att sedan ersättas av ett bistert godtagande. I en annan försökte en kvinna vars ansikte var dolt i skuggor mana honom in i en stor fara. Egwene visste inte var i faran bestod, bara att den var fruktansvärd. Flera drömmar handlade om Rand. Flera var inte otäcka, men alla var besynliga. I en tvingade Elaine honom ned på knä med sin ena hand. I en annan satt Elaine, Min och Avienda tysta i ring runt honom och sträckte i tur och ordning ut handen för att lägga den på honom. I en annan gick han mot ett brinnande berg medan någonting knastrade under hans stövlar. Hon vred sig och gnällde till. Det som knastrade var sigillen på den svartes fängelse som krossades för varje steg han tog. Hon visste det, behövde inte se dem för att veta det. Fruktan fick drömmarna att bli värre. De två främmande kvinnorna som hon hade sett i Tel Aaron Riord fångade henne och ställde henne framför ett bord kring vilket satt fullt med kvinnor i djupa kåpor. Och när de drog undan kåporna var allihop Leandrin, den svarta systern som hade tagit henne till fånga i Tyr. En tjonsken kvinna med hårda drag räckte henne ett halsband och armband i silver, hopbundna med ett silverkoppel, en Erdheim. Den drömmen fick henne att ropa till. En gång hade tjonsken satt en Erdheim på henne. Hon skulle dö för än att låta det ske igen. Rand skuttade skrattande fram genom Carhains gator medan han bombarderade hus och människor med eld och blixtar. Och efter honom kom andra män springande som också använde kraften som vapen. Hans förskräckliga amnesti hade tillkännagivits i Carhain, men det kunde väl inte finnas någon man som skulle välja att leda kraften. De visa fångade henne i Tel Aaron Riord och sålde henne som ett djur i länderna bortom Eilöknen. Det var vad de gjorde med Carhainier som tagits in i öknen. Hon stod utanför sig själv och såg hur hennes ansikte smälte. Skallen sprack upp och knappt urskiljbara gestalter petade på henne med hårda käppar. Petade på henne. Petade. Hon satte sig upp med en flämtning. Och Coinde återgick till sin hukande ställning bredvid bädden. Hon hade huvudet nedböjt i kåpan till sin vita yllekaftan. Förlåt mig, Eishede. Jag tänkte bara väcka er för att bryta nattens fasta. Du behövde inte knäcka rebenen på mig, muttrade Egwene och ångrade sig omedelbart. Det blänkte till av irritation i Coindes djupblå ögon, men den kvästes genast, gömdes bakom Gai Shains mask av underdånigt godtagande. Alla Gai Shain hade svurit att lyda ödmjukt och inte vidröra något vapen under ett år och en dag. Och de godtog vad som än hände, vare sig det var en ohövlighet, ett slag, förmodligen till och med en kniv i hjärtat. Fast att döda en Gai Shain skulle för en Eil vara som att dräpa ett barn. Det fanns ingen ursäkt och förövaren skulle inte gå trygg ens för sin egen bror eller syster. Likväl var det bara en mask, det var Egwen säker på. Gai Shain kämpade envist med sin uppgift, men de var fortfarande Eil. Och ett mindre ödmjukt folkslag kunde Egwen inte föreställa sig. Det gällde till och med en sån som Kowinde, som vägrat att ta av sig kaftanen när hennes år och dag var slut. Hennes vägran var sprungen ur trots, envishet och stolthet i samma grad som när en man vägrade att slå till reträtt inför 10 fiender. Eil försatte sig sannligen i trassliga situationer genom sin GHO. Detta var ett av skälen till att Egwen försökte vara noga med hur hon tilltalade Gai Shain, särskilt sådana som Kowinde. De hade ingen möjlighet att slå tillbaka utan att bryta mot allting som de trodde på. Å andra sidan hade Kowinde varit spjutjungfru och skulle bli det igen om det någonsin gick att övertala henne att lägga bort kaftanen. Om man inte tog kraften med i beräkningen kunde hon förmodligen slå knut på Egwen samtidigt som hon vässade udden på ett av sina spjut. Jag vill inte ha någon frukost, sa Egwen. Gå bara härifrån och låt mig sova. Ingen frukost, sa Amys. Hennes armband och halsband av silver, guld och elfenben rasslade när hon hukande steg in i tältet. Hon bar inga ringar, det gjorde aldrig Gail, men resten av hennes smycken kunde utan vidare ha räckt till 3 kvinnor. Jag trodde att åtminstone din aptit hade återhämtat sig till fullo. Hon följde Saber och Merlaine, båda lika överlastade med smycken. De 3 kvinnorna tillhörde olika klaner, men medan de flesta av de visa som korsat drakmuren höll sig i närheten av sina respektive scepter, stod deras tält tillsammans i närheten av Egwens. De slog sig ner på färggranna tofsprydda kuddar vid foten av hennes bädd och rättade till de mörka sjalar som ingen eilkvinna någonsin verkade gå utan. De som inte tillhörde far Darius May, det vill säga. Amys var lika vithårig som Bär, men medan Bärs åldrade anlete genomkorsades av djupa fåror såg Amys säreget ung ut. Kanske på grund av kontrasten mellan håret och hennes ansikte. Hon hade berättat att det hade varit nästan lika blek när hon var barn. Vanligen brukade Bär eller Amys ta första steget. Men idag var det Merlaine, en kvinna med gröna ögon och hår som solen själv, som först tog till orda. Om du slutar äta kan du inte bli frisk. Vi hade övervägt att låta dig komma med till nästa möte med de andra Isedena. De frågar varje gång när du ska komma. Och beter sig som riktiga våtlandsnarrar varje gång, inflikade Amys med syrlig ton. Hon var egentligen inte sur av sig, men Aesedena i Salidar lockade tydligen fram denna sida hos henne. Kanske handlade det bara om att träffa Aesedir överhuvudtaget. Av gammal sed undvek Visa all kontakt med dem, särskilt Visa som i likhet med Amys och Merlaine kunde leda kraften. Dessutom var de inte glada över att Aesedena hade ersatt Ninive och Elaine på mötena. Det var inte Egwen heller. Hon misstänkte att de visa ansåg sig ha övertygat de båda unga kvinnorna om hur allvarligt det var att besöka Tel Aaron Riord. Medan Aesedena, att döma av de fragment hon snappat upp, inte lät sig övertygas om någonting. Det fanns inte mycket som kunde övertyga en Aesedena. Men vi blir kanske tvungna att tänka om, fortsatte Merlaine stillsamt. Hennes lynne hade varit taggigt som ett törnesnår innan hennes nyligen ingångna äktenskap. Men nu var det inte mycket som kunde bringa henne ur fattningen. Du får inte återvända till drömmen förrän din kropp helt har återfått sin styrka. Du är röd om ögonen, Chabert, med hes bekymrad röst som passade hennes mormoderliga drag. I många avseenden var hon emellertid den hårdaste av de tre. Har du sovit illa? Hur kunde hon göra annat, frågade Amy sputtert. Jag försökte ta mig en titt på hennes drömmar 3 gånger i natt och hittade ingenting. Ingen kan sova bra om de inte drömmer. Egwen blev plötsligt alldeles torr i munnen och tungan var som klistrad mot gommen. De skulle förstås kontrollera just den natt då hon inte kommit tillbaka till sin kropp efter ett par timmar. Melaine såg bister ut, men det var inte Egwen hon tittade på utan Coinde, som fortfarande satt på huk med nedvänt ansikte. Det finns en hög med sand vid mitt tält, sa hon med något av sin gamla skärpa. Du ska söka igenom den korn för korn tills du hittar ett som är rött. Om det inte är det korn jag letar efter får du börja om igen. Gå nu. Coinde bugade tills hennes panna vidrörde de färggranna mattorna och skyndade sedan ut. Melaine tittade på Egwen med ett vänligt leende. Du verkar överraskad. Om hon inte gör det rätta av egen kraft tänker jag förmå henne att bestämma sig för att göra det. Eftersom hon påstår att hon fortfarande är i min tjänst är ansvaret mitt. Bears långa hår svängde när hon skakade på huvudet. Det kommer inte att ha någon verkan. Hon la sjalen till rätta över de knotiga skuldrorna. Egwen hade bara särken på sig men svettades ändå trots att solen knappt gått upp än. Medan Eil var vana vid ett betydligt hetare klimat. Jag har slagit Jurik och Beira tills jag blev trött i armen. Men det spelar ingen roll hur många gånger jag säger åt dem att ta av de vita kläderna. Innan solnedgången är de tillbaka i sina kaftaner. Det är en styggelse, muttrade Amis. Sen vi kom över till våtländerna är det säkert en fjärdedel av dem vars tid gått ut som har vägrat att återvända till sina scepter. De förvrider G.A.T.O. tills den förlorar sin mening. Det var Rand som låg bakom detta. Han hade avslöjat för alla vad endast klanhövdingar och vise hade vetat förut. Att det funnits en tid då alla Ael vägrat att vidröra vapen eller utöva våld. Nu fanns det en del som ansåg att de alla egentligen borde vara Guy Shine. Andra vägrade att godta Rand som Kar Akarn på grund av detta. Och varje dag var det fortfarande några som gav sig av för att ansluta sig till Shido i bergen i norr. Vissa slängde bara sina vapen och försvann och ingen visste vad det blev av dem. Ael sa att missmodet hade tagit dem. Det som Egwen tyckte var märkligast av allt var att ingen Ael la skulden på Rand, åtminstone bortsett från Shido. Enligt Ruidins profetia skulle Kar Akarn föra dem tillbaka och krossa dem. Tillbaka till vad var det ingen som riktigt visste. Men att han på något sätt skulle förgöra dem, godtog dem med samma lugn som Coinda hade visat inför att påbörja en uppgift som hon visste var hopplös. Just då skulle Egwen inte ha brytt sig om ifall varenda Ael i hela Carhain drog på sig en vit kaftan. Om de tre visa ens började misstänka vad hon hade sysslat med. Hon skulle gladligen ha letat genom 100 sandhögar. Men sån tur trodde hon inte att hon skulle ha. Hennes straff skulle bli mycket värre. En gång hade Amy sagt att om hon underlät att göra precis vad hon blev tillsagd, utan ett sånt löfte skulle drömvärldens faror vara alldeles för stora, skulle Amy inte undervisa henne mer. Utan tvekan skulle de andra instämma, och detta var det straff hon fruktade. Hellre gräva sig genom 1000 sandhögar under den brännande solen. Se inte så omskakad ut, skrockade Bear. Amy ser inte arg på alla våtlänningar och sannoliken inte på dig som har blivit som en dotter bland våra tält. Det är din HD-syster. Hon som heter Kalinaya antydde att vi höll dig kvar här mot din vilja. Antydde? Amys bleka ögonbryn for upp nästan till hårfästet. Hon sa det rakt ut och lärde sig att vakta sin tunga bättre. Bär skrattade, gungande fram och tillbaka på sin schalakans röda kudde. Det vågar jag slå vad om. När vi lämnade dem var hon i full fart med att försöka få ut de där karmosinsnokarna ur klänningen, tjutande i högan sky. En karmosinsnok, förklarade hon för Egwen, ser nästan ut som en röd huggorm för en skumögd våtlänning, men den är inte giftig. Däremot slingrar den något fasligt när man stänger in den. Amys fnös. De skulle ha försvunnit om hon bara tänkt att de var borta. Kvinnan lär sig ingenting. De människor det som vi tjänade under sagornas ålder kan inte ha varit sådana narrar. Men hon lät blidkad. Elaine skrockade helt öppet och Egwen kom på sig själv med att fnissa. En del av Ales humor var fullständigt obegriplig, men inte det här. Hon hade bara träffat Kalinaya 3 gånger, men bilden av hur den stela, svala, högdragna kvinnan skuttade runt och försökte dra ut ormar ur klänningen. Hon kunde nätt och jämt låta bli att skratta högt. Ditt humör verkar i varje fall vara i god vigör, sa Elaine. Huvudvärken har inte kommit tillbaka. Nej, det är ingen fara med mitt huvud, ljög Egwen. Bra, vi blev oroliga när värken höll i sig. Om du bara låter bli att besöka drömmen ett tag till borde den hålla sig borta. Du behöver inte vara rädd att du har tagit skada av den. Kroppen använder smärta för att tala om när vi behöver vila. Detta fick nästan Egwen att skratta igen, men denna gång av förundran. Ale ignorerade djupa sår och brutna ben om de inte hade tid att låta det störa dem för stunden. Hur länge till måste jag hålla mig borta från drömmen, frågade hon. Hon avskydde att ljuga för dem, men att göra ingenting avskydde hon ännu mer. De första 10 dagarna efter att Lanfer hade slagit henne hade varit illa nog. Då hade hon inte ens kunnat tänka utan att huvudet kändes som om det skulle explodera. När den värsta smärtan gått över hade vad hennes mor brukade kalla overksamhetens kliande fingrar drivit henne till att besöka Tel Aaron Riord bakom ryggen på de visa. Man lärde sig ingenting av att bara vila. Nästa möte, sa ni. Kanske, svarade Melaine med en axelryckning. Vi får se, men du måste äta. Om du förlorat matlusten är det någonting fel som vi inte känner till. Åh, jag kan äta. Gröten som kokade utanför luktade verkligen gott. Jag var väl bara lat. Att komma upp utan att grimasera var ingen lätt uppgift. Hennes huvud var fortfarande inte på humör att röra på sig. Jag kom på några fler frågor i natt. Melaine himlade med ögonen i en road min. Sen du blev skadad frågade 5 gånger så mycket som innan. Det berodde på att hon försökte lista ut saker på egen hand, men det kunde hon naturligtvis inte säga. Så hon tog bara fram en ren särk ur en av de små kistor som stod längs tältväggarna och bytte ut den svettiga hon hade på sig. Frågor är bra, Shaber. Fråga. Egwen valde sina ord med omsorg och fortsatte att klä sig i samma sorts vita algorderblus och bylsiga yllekjol som de visa bar. Är det möjligt att bli indragen i någon annan ström mot sin vilja? Naturligtvis inte, sa Jamie, såvida man inte har tummen mitt i handen. Men hon hade knappt tystnat innan Bear sa, eller om någon stark känsla är inblandad. Om man försöker titta på en dröm som tillhör någon som älskar eller hatar den, kan det hända att man blir indragen. Eller om man själv älskar eller hatar den som drömmer. Det är på grund av det sista vi inte vågar titta på Severnas drömmar. Eller ens tala med Shardos visa i deras drömmar. Det förvånade fortfarande Egwen att de 3 kvinnorna och de andra visa alla besökte och talade med Shardos visa. Visa antogs visserligen stå över fejder och strider, men hon hade trott att Shido skulle ställas utanför detta genom att sätta sig upp emot Kar Akarn och rent av svära att döda honom. Att ta sig ur en dröm som tillhör någon som älskar eller hatar den, avslutade Bear, är som att försöka klättra upp ur en djup grop med tvärbranta sidor. Det stämmer. Amys hade tydligen blivit på bättre humör och hon gav Elaine en sned blick. Det är därför ingen drömgångare gör misstaget att försöka bevaka sin makes drömmar. Elaine stirrade rakt fram med rodnande kinder. Åtminstone inte två gånger, tillade Amish. Bear flinade så att väcken i hennes ansikte blev än djupare och undvek demonstrativt att titta på Elaine. Det kan vara en riktig chock, särskilt om han är arg på en. Om, för att gripa ett exempel ur luften, G.H.O. hade fört honom bort från en, om han själv, som en fånig liten barnunge, var dum nog att säga att han inte skulle ge sig av om han älskade en. Nu kommer vi alldeles för långt bort från hennes fråga, sa en knallröd Elaine stelt. Bear skrockade högljutt. Egwen la band på både sin nyfikenhet och sin impuls att skratta. Men om man inte försöker titta in, Elaine gav henne en tacksam blick och hon kände ett skuldmedvetet styng, fast inte så starkt att hon skulle låta bli att fråga efter att få höra hela historien senare. Någonting som fick Elaine att rodna måste vara oerhört dråpligt. Jag har hört talas om sånt, Saber, när jag var ung och just började att gå i lära. Mora, den visa i Colraides boplats, lärde upp mig och hon sa att om känslan i fråga var mycket stark, en kärlek eller ett hat så överväldigande att det inte fanns plats för någonting annat, kunde man dras in bara genom att tillåta sig att bli medveten om drömmen. Någonting sånt har jag aldrig hört talas om, sa Elaine. Amy såg bara tvivlande ut. Inte jag heller, utom från Mora, sa Bear. Men hon var också en anmärkningsvärd kvinna. Det sades att hon snart var 300 år gammal när hon dog av ett blodormsbett. Och ändå såg hon lika ung ut som någon av er båda. Jag var bara barnet då, men jag minns henne väl. Hon visste många handa ting och hade stor styrka i att leda kraften. Andra visa från alla klaner kom för att lära av henne. Jag tror att en så stark kärlek eller hat är väldigt sällsynt. Men hon sa att det hade hänt henne två gånger. En gång med den första man hon gift sig med och andra gången med en rival till hennes tredje make. 300, utbrast Egwen som hunnit knyta den ena av sina knähöga snörstövlar till hälften. Så länge lever nog inte ens Aishadir. Det sa så, sa jag, svarade Bear med ett leende. Vissa kvinnor åldras långsammare än andra, som Amys här. Och när det är en kvinna som Mora föds det alltid berättelser. Någon annan gång ska jag berätta historien om hur Mora flyttade på ett berg. Eller påstås ha gjort det, i varje fall. Någon annan gång, sa Elaine, lite för hövligt. Uppenbarligen sved fortfarande minnet av vad som hänt i Bellström, liksom det faktum att de andra kände till det. Jag hörde alla berättelser om Mora när jag var liten. Jag tror att jag kan dem utan till. Om Egwen någonsin får på sig kläderna får vi se till att få lite mat i henne. Det fanns en glimt i hennes gröna ögon som tydde på att hon personligen tänkte sig till att Egwen svalde varenda tugga. Tydligen hade hennes farhågor om Egwens hälsa inte helt försvunnit. Och svara på resten av hennes frågor. Egwen letade förtvivlat efter en fråga till. Hon brukade ha hur många som helst, men efter nattens händelser hade det bara dykt upp en. Om hon lät det stanna vid detta kunde de börja undra om hon ställt den eftersom hon hade smugit iväg för att spionera på någon annans drömmar. En fråga till, inte om hennes egna konstiga drömmar. Vissa av dem betydde säkert någonting om hon bara kunde komma på vad. Enaya hävdade att Egwen var en drömmare och sålunda kunde förutsäga sånt som skulle inträffa i framtiden. De tre ale-kvinnorna trodde att det kanske stämde, men sa att hon måste finna kunskap om detta inuti sig själv. Dessutom var hon inte alls säker på att hon ville dela sina drömmar med någon alls. De tre visa visste redan alldeles för mycket om vad som för sig gick i hennes huvud. Ah, hur är det med drömgångare som inte är visa? Jag menar, händer det någonsin att ni ser andra kvinnor i Tel Aaron Riord? Ibland, sa Amish, men inte ofta. Utan någon som kan lära dem är det inte alla kvinnor som förstår att de har mer än väldigt livliga drömmar. Och okunniga som de är, tillade Bear, kan drömmen mycket väl döda dem innan de hunnit lära sig. Nu när de kommit bort från det farliga ämnet slappnade Egwene av. Hon hade fått mer svar än hon vågat hoppas på. Att hon älskade Gawain visste hon redan. Jaså, min son, viskade en liten röst i hennes huvud. Var du beredd att erkänna det? Och hans drömmar tydde onekligen på att han älskade henne. Fast det var klart, om män kunde säga sånt de inte menade när de var vakna, kunde de förmodligen drömma dem också. Men att få dem visas bekräftelse på att han älskade henne så mycket att det överväldigade allt hon... Nej, det fick hon tänka på senare. Hon hade inte ens minsta aning om var någonstans i världen han befann sig. Det som var viktigt nu var att hon var varse faran. Nästa gång borde hon kunna känna igen Gawains drömmar och undvika dem.